Det här är ett poddradioprogram från Sommar i Seghopp. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill på iTunes och SoundCloud. Dags för Sommar i Seghopp med Viktor Wallmark.
Ska jag verkligen göra det? Alla kommer kunna läsa vad jag skriver och de kanske till och med tycker att jag är en tönt. Ungefär så här resonerade jag när jag med darriga händer skrev mitt första foruminlägg på Club Nintendos hemsida någon gång strax innan millennieskiftet. Jag skulle fylla år och jag behövde ha hjälp att veta vad jag skulle önska mig i födelsedagspresent. Jag hade läst i Club Nintendos medlemsmagasin att GoldenEye skulle få en uppföljare som hette Perfect Dark. I det här spelet så skulle det finnas en funktion inbyggd som gjorde att man kunde importera sitt eget ansikte på spelkaraktären. Det här tyckte jag lät enormt häftigt, men jag hade tyvärr inte en Game Boy Camera som man var tvungen att ha för att utnyttja den här funktionen. Jag hade även fått upp ögonen för Game Boy Color och var väldigt sugen på att skaffa mig en sån. Mina två äldre bröder hade alltid haft varsin Game Boy som jag inte så ofta fick låna. Och tanken på att ha en helt egen Game Boy som dessutom hade färgskärm var väldigt lockande. Mitt första foruminlägg kom således att handla om vad jag skulle önska mig av dessa två. Game Boy Camera eller Game Boy Color. Argumenten i tråden var glasklara. Jag önskade en Game Boy Color. Sagt och gjort, jag önskade mig en Game Boy och jag fick en grön Game Boy Color av mamma i födelsedagspresent. Jag fick även med spelet Motocross Maniacs 2 som jag inte kände till sedan tidigare. Jag har aldrig varit speciellt intresserad av motocross-spel, men det här var någon form av spirituell uppföljare till Excitebikes till NES som jag tyckte om väldigt mycket. Rare slopade även stödet för Game Boy Camera i Perfect Dark, så det var en väldig tur att jag undvek att önska mig Game Boy Camera. Det visade sig även att det skulle komma andra bra spel till Game Boy Color senare också. Bland annat Metal Gear Ghost Babel, som i Europa faktiskt hette Metal Gear Solid, konstigt nog. Det kom även ett Perfect Dark-spel till Game Boy Color, som inte var jättebra direkt, men det hade en ganska rolig ny funktion. Och då var det Rumble inbyggt i själva spelkassetten. Det här var någonting helt nyskapande när det gäller handhelds. Så jag hade ganska kul med spelet ändå, även fast det som sagt inte riktigt höll måttet spelmässigt. Vi spelade även väldigt mycket Tetris på landet den sommaren med mina grannar. Och jag var väldigt glad att jag hade önskat mig min Game Boy Color. För det blev min första helt egna spelkonsol. Jag är väldigt glad att jag tog modet till mig och skapade den där tråden på Club Nintendos hemsida. Utan det så kanske jag hade önskat mig en Game Boy Camera som jag hade suttit med en dag förargat mig över varför jag inte önskar mig en Game Boy Color. Nu för tiden brukar jag själv inte vara inne och skriva så mycket på spelforum utan jag kollar mest vad andra skriver. För jag har märkt en sak. Det finns inget som är så svårdiskuterat på internet som det banala ämnet tv-spel. Det blir väldigt lätt ganska aggressiv och hetsk stämning även fast vi egentligen pratar om ett spel som vi alla älskar. Så just av den anledningen så har jag slutat att diskutera saker på nätet utan istället skapa mig ett eget forum, våran podcast Seghopp. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Jag heter Viktor Wallmark och du lyssnar på Sommar i Seghopp. När jag ser tillbaka på mina första år som gamer så inser jag en sak. Jag var en betraktare. Som näst yngsta syskonet i en syskonskara av 4 bröder så kanske var naturligt. Man fick sitta och titta på när ens äldre bröder och mamma och pappa spelade NES. Mamma och pappa bråkar än idag om vem det var som klarade Super Mario först. Pappa hävdar stenhårt att det var han och mamma har nästan gett upp kampen. Det enda jag kommer ihåg var att vi fick lämna NESet på så att man när som helst skulle kunna sätta på tvn och se att de hade klarat spelet faktiskt. Jag hängde även väldigt mycket hemma hos min äldsta barndomsvän som även han hade ett NES. Han fick nästan ett spel i veckan av sina föräldrar och de spelen jag minns bäst från den tiden är nog Shadowgate, Rescue, det helt omöjliga Dragon's Lair, men inte minst Mega Man 2. Jag minns att vi spelade det varje gång jag var hemma hos honom, och alla pappershögar vi bildade på golvet med olika passwords för att komma vidare i spelet. Det var nämligen så att på den här tiden så kunde man inte spara sitt spel, utan man fick en kod på skärmen, skrev ner den på pappret och skrev in den nästa gång man skulle börja spela. Jag minns även den fantastiska musiken i Mega Man 2, som vi till och med satt och la egen text till ibland. Jag tänker tyvärr inte bjuda på något exempel här, men vi hade väldigt roligt med Mega Man. Jag hade även flertalet grannar runt omkring mig som jag ofta var hemma och spelade tv-spel hos. En granne som bodde över gården minns jag att han hade Metal Gear, det första på NES, samt Bionic Commando. Jag ville alltid gå över och låna Bionic Commando av honom, och jag kallade det spelet för det där spelet där man svingar sig med någon robotarm. Jag hade ingen aning om vad det hette för någonting, men det satte djupa spår som sitter kvar i mig än idag. Jag älskar grapple hooks i spel. Lite längre ner på min gata så hade jag även några andra vänner. Deras mamma brukade oftast åka på affärsresor till Hongkong. Och efter att hon kom hem från en av de där resorna så hade hon med sig en Super Nintendo med någon form av adapter till. De hade alla möjliga konstiga spel, men det spelet jag minns bäst var ett spel som hette Bubsy. Det var någonstans inne i den här perioden då varenda spelföretag ville skapa en egen maskot. Och det här var någon form av flygande katt eller liknande. Det här spelet tyckte jag på den tiden att det hade otrolig grafik och det var så otroligt coolt att flyga runt med den här lilla varelsen. Men någon ny Mario var han absolut inte. I min klass så fanns det även två stycken killar som hade varsitt Sega Mega Drive. Den ena hade ett McDonald's-spel där man som två små pojkar sprang runt och sköt slime på monster med varsin Super Soccer. Det här spelet tyckte jag var otroligt roligt att spela tillsammans med honom. Han hade även Michael Jacksons Moonwalker som med sin fantastiska musik och faktiskt dans lyckades locka in mig. Över gatan så bodde den andra killen och han hade Luftens hjältar och Sonic, kommer jag ihåg. Så jag sprang ofta över till andra sidan gatan för att få spela tillsammans med honom. Även min morbror hade ett Sega Mega Drive hemma med spelet Terminator. Jag minns när man var hemma hos honom och fikade ibland med mina föräldrar och man såg Sega stå där i hans tv-bänk. Jag vågade dock aldrig ta modet till mig och fråga ifall jag faktiskt fick testa och spela lite grann. Den här perioden var ganska speciell för mig, för jag gick hem till de här två kompisarna bara för att få spela deras Sega Mega Drive. Jag var egentligen inte speciellt förtjust i någon av dem. Än idag ger Segas ljudkort mig lite kalla kårar. I mellanstadiet hade jag en klasskompis som hade PlayStation. Det här var en konsol som jag själv inte ägde, så jag tog varje chans jag fick att springa hem till honom på lunchrasterna för att spela någon timme. Tillsammans såg vi några av de mest legendariska spelserierna födas på den här konsolen. Till exempel Metal Gear Solid, Siphon Filter, Gran Turismo och Tekken. Det här var en väldigt spännande tid då spel började bli mer som film. 3D-grafiken växte fram och spelen började även bli lite längre. Så det kunde ta några dagar för oss, eller till och med veckor ibland, att klara igenom de här spelen med våra korta lunchraster. När jag tänker tillbaka på alla klasskompisar, familjemedlemmar och grannar som jag varit hemma hos så är det en som sticker ut lite alldeles extra. Nämligen Gustav. Gustav och jag var bästa kompisar under ett år när vi gick på sexårsverksamhet. Han bodde väldigt nära skolan och jag brukade därför följa med honom hem efter dagens slut. Han ägde ett NES med DuckTales och Chippendale, minns jag. Så vi brukade gå hem till honom, lyssna på Magnus Uggla och spela de här spelen. Jag vet inte vad som hände med Gustav efter att han flyttade från Stockholm, men varje gång jag tänker på honom så kan jag bara höra en låt. Thank you. Julen 1997 så hände en väldigt viktig sak i mitt spelliv. Jag och min lillebror hade önskat oss ett Nintendo 64 i julklapp. När det var dags att öppna det sista paketet så ryckte jag upp ena hörnet. Jag kommer aldrig glömma när Fulgore från Killer Instinct-serien kikade fram där under. Han var nämligen en av de karaktärer som prydde omslaget på Nintendo 64. Vi fick koppla in konsolen i våran tv i vardagsrummet och det var någonting vi aldrig brukade få göra för våran pappa. Jag minns när vi satte igång GoldenEye för första gången och man tyckte att grafiken var fotorealistiskt. Hur kan det bli bättre än det här? Jag och mina tre bröder körde multiplayer för första gången och vi var helt mindblown. Till och med min pappa testade att spela och han varit otroligt sjösjuk och har inte rört en tv-spelskonsol sedan dess. Jag och min poddkollega Storjon var grannar på den här tiden och jag kommer ihåg att jag mötte hans mamma i hissen några dagar senare. Vad fick du i julklapp, Victor? Jag fick ett sånt här Nintendo 64. Jaha, men det fick John också med det här James Bond-spelet. Jag gick direkt in och berättade det här för min storebror och vi gick upp till Storjon för att spela tillsammans. Eller snarare för att titta på när min storebror och Storjon spelade. För så var det. Jag och min lillebror var ganska blyga på den här tiden så vi brukade oftast gå upp till John och ringa på dörren och fråga ifall vi fick titta på när han spelade. Johns mamma har än idag ett foto när vi sitter som små 4- och 5-åringar och tittar på när John spelar. Det här kom dock att förändras ett år senare när Zelda Ocarina of Time skulle släppas. Mina bröder hade alltid sagt att Zelda inte var någonting bra, att det var skit, och som lillebror så lyssnade jag på exakt vad de sa. Men det var ändå någonting som lockade med Zelda Ocarina of Time. Jag minns inte ifall det kanske var klasskompisar som pratade om det eller något. För när det utannonserades och jag såg reklamen på tv så var jag väldigt sugen på att testa det här nya. Jag hörde på omvägar att Storjon hade köpt det här spelet när det släpptes. Och jag var väldigt nyfiken att gå upp och titta hur det faktiskt var. Jag tog modet till mig och gick upp själv och ringde på dörren. Jag kommer ihåg att Storjon öppnade och jag gick in i hans vardagsrum där det redan satt två kompisar och tittade på. Jag slog mig ner bland dem och jag var helt fastklistrad i flera dagar. Jag tror jag gick upp till Storjon varje dag i kanske 2 veckor för att titta på när han körde Ocarina of Time. Det här slutade med att jag själv önskade mig spelet i julklapp samma år och jag fick det av min mamma. Jag körde om och förbi John till och med ganska snabbt och det är en av de bästa spelen jag någonsin har spelat. Tack vare Zelda Ocarina of Time så började jag och Storjon hänga enormt mycket med varandra. Jag hade upptäckt att jag gillade andra spel också, inte bara Smash TV och massa action-skjuta-spel. Om jag sluter mina ögon än idag så kan jag fortfarande tänka tillbaka på de här stunderna hemma hos Storjon då vi spelade Zelda Ocarina of Time. Och det finns bara en låt som jag kan höra i mitt huvud. Jag var nästan aldrig sjuk när jag var liten, så jag var sällan hemma från skolan. 2001 åkte jag dock på en rejäl lunginflammation, så jag fick vara hemma en hel vecka ifrån skolan. Dagarna innan jag insjuknade så hade jag köpt en Game Boy Advance med spelet Castlevania Circle of the Moon. Det här blev mitt första riktiga Castlevania-spel som jag köpte och jag minns än idag faktiskt inte varför jag köpte det. Jag kommer ihåg hur jag låg i min säng en vecka i sträck och riktade min starka nattlampa rakt in i skärmen för att kunna se vad som hände. Det fanns nämligen ingen bakgrundsbelysning på den första modellen av Game Boy Advance, så man var tvungen att göra på det här sättet. Jag satt där och hostade i min säng och fullkomligt köttade sönder Circle of the Moon. Jag gjorde allt man kunde göra i det här spelet, klarade om det ett flertal gånger, för det fanns nämligen ett system i spelet där man döpte karaktären till olika namn så kunde man spela som olika klasser. Det som är märkligt är dock att jag inte körde de två uppföljarna som kom till Game Boy Advance förrän flera år senare då jag köpte en Nintendo DS Lite. Men Circle of the Moon öppnade i varje fall upp mina ögon för en helt ny typ av spel, det som kallas Metroidvania. Jag förstod att spelserien Metroid till Nintendo var en ganska stor inspiration för Circle of the Moon. Jag hade aldrig spelat Metroid men bara hört om det lite sådär genom åren. Men jag tänkte att om Castlevania är så här bra, då kanske Metroid till och med är ännu bättre. Så när Metroid Prime, det första Metroid-spelet i 3D, skulle släppas till GameCube året efter så bestämde jag mig för att det här måste jag köpa. Jag köpte spelet ganska sent på kvällen när det släpptes, minns jag, och jag hann inte spela någonting. Dagen efter skulle vi ha aktivitetsdag med skolan, så jag och min lillebror skulle följa med till äventyrsbadet Vilda Vanadis. När vi var på väg till skolan så märkte vi att det började regna lite grann och att himlen såg väldigt mörk ut. Så vi skyndade oss fram till skolgården och det började spöregna. Det började även blixtra och åska väldigt otäckt, så lärarna bestämde sig för att vi ställer in den här aktivitetsdagen. Jag och min lillebror sprang hem igen genom regnet och jag slet av med mina kläder, bäddade ner mig under sängen och startade Metroid Prime för första gången. Att se Samus Aran i full 3D infiltrera ett rymdskepp i introt gav så stora känslor i mig att jag blev kär i hela serien direkt. Kärlek vid första ögonkastet. Efter att jag hade klarat Metroid Prime så laddade jag ner samtliga Metroid-spel som hade släppts genom åren på min dator. Jag satt och klarade alla i kronologisk följd och det här gjorde min kärlek till serien bara ännu starkare. Jag kom till och med tvåa i en Metroid-tävling i tidningen Superplay på den tiden. Jag kommer aldrig glömma när jag öppnade tidningen och såg mitt namn där, Viktor Wallmark, tvåa i tävlingen. Om jag hade kommit etta i den här tävlingen så hade jag vunnit en life-size-docka av Samus Aran, spelets huvudkaraktär. Andra platsen gav mig dock spelet Metroid Prime och Metroid Fusion och det var jag ändå fullt nöjd med, fast jag ägde båda spelen. Nu hade jag fått blodad tand för Metroid-spel och Metroidvania-spel, så jag köpte Nintendo DS Lite några år senare för att kunna spela de nya Castlevania-spelen. Ett av de bästa spelminnena jag har är faktiskt från när jag fick hem Portrait of Ruin i brevlådan. Jag valde att importera spelet från Kanada då det släpptes några månader tidigare där. Och jag kommer ihåg en dag efter skolan då jag pulsade hem genom väldigt, väldigt tjock snö för att komma hem till brevlådan och se att spelet hade kommit. Jag skyndade mig upp till min första egna lägenhet som jag bodde i då och la mig i sängen med min Nintendo DS Lite. Det snöade så där filmiskt utanför fönstret och jag låg där hela kvällen med tänt ljus och spelade det här spelet. Det blev tyvärr inte så många fler Castlevania-spel till handhållna konsoler för Konami ansåg att marknaden inte fanns för de här spelen längre. I år så startade spelets utvecklare en Kickstarter. Det här spelet blev en av de populäraste Kickstarters som någonsin har funnits på sidan. Om ändå Nintendo bara också kunde få tummen ur med ett nytt Metroid. Storjon jobbade i en videobutik på Södermalm i Stockholm 2005. Jag tyckte att det lät som en rolig idé att jobba tillsammans med min bästa vän, så jag bad Storjon fixa extra jobb åt mig där, vilket han gjorde. Flera gånger under den här sommaren så dök det in en sprallig kille med keps som ibland stod i flera timmar och pratade tv-spel tillsammans med Storjon. Jag var inte så utåtriktad på den här tiden, så jag hade svårt att närma mig den här personen, men de pratade om tv-spel så jag hakade på. Den här killen visade sig vara min poddkollega John, eller Lill-John som vi kallar honom för i den här podcasten, då han är yngre än Stor-John. Någon gång efter att Xbox 360 hade släppts så kom Lill-John in och pratade med oss i butiken. Han undrade hur vi kunde fortsätta spela på våra burk-tv när vi egentligen borde satsa på HD. Jag hängde med Lill-John hem en gång efter jobbet och jag fick se Dead or Alive 4 på hans HD-skärm. Efter det så fanns det ingen återvändo. Jag och Liljon tog hans Xbox 360 och begav oss ut på stan. Jag skulle köpa en HD-TV. Vi gick runt till olika butiker på Södermalm och kopplade in Liljons Xbox för att testa olika TV-apparater. Jag förstår inte riktigt hur butikspersonalen kunde stå ut med oss, men de hjälpte till faktiskt. Vi spelade förmodligen Dead Rising-demot och Dead or Alive 4 i varenda teknikaffär på hela Södermalm. Liljon var även precis som Storjon väldigt intresserad av basket. Jag har aldrig varit speciellt sportintresserad, men jag hängde gärna på dem om kvällarna och spelade basket på diverse skolgårdar. De här kvällarna brukade ofta sluta med att vi köpte med oss ofantliga mängder Coca-Cola hem och satt och spelade något spel på Xbox 360. Jag och Liljon började även köra över Xbox Live tillsammans. Jag kommer mest ihåg att vi klarade Gears of War på Insane i ett streck nästan och hur vi svor i våra mikrofoner när allt gick åt helvete. Liljon hyste, precis som jag, en ganska stor kärlek till spelserien Bioshock som slog knockout på oss båda när det släpptes. Några år senare så började jag jobba i en spelbutik i Stockholm tillsammans med både Liljon och Storjon. Det var fantastiskt att få jobba med sina båda bästa vänner. Tyvärr så hade jag ett annat extrajobb vid sidan allaredan, så jag jobbade inte så mycket på den här spelbutiken som jag kanske hade velat. Den här butiken brukade dock anordna ganska stora spelevents när nya spel skulle släppas. Liljon brukar ofta gå runt och fota bilder till de här eventsen som sedan lades upp på hemsidan. Och jag och Storjon stod och sålde spel bakom kassan. Efter den här perioden så började dock jag och Liljon glida ifrån varandra lite grann. Liljon blev ganska tidigt pappa och skaffade en ny tjej och mitt liv tuffade på som vanligt. Vi fortsatte dock att spela online tillsammans lite då och då, men vi sågs nästan aldrig personligen. Det här kom dock att förändras 2013 när nästa del i Bioshock-sagan skulle släppas. Någonstans där uppe bland molnen i Bioshock Infinite Columbia förenades vi igen. Jag anser att om man har varit vän med någon och glidit ifrån varandra men ändå kan hitta tillbaks igen, då vet man att vänskapen är för evigt. Jag har alltid uppskattat att köra co-op i spel. Kanske är det på grund av att jag fick dela mina spelkonsoler med mina bröder när jag var liten och att vi gärna spelade tillsammans. Jag minns alla stunder med Turtles in Time, Smash TV, GoldenEye och Mario Kart. Men även de helgerna då vi var hos mormor och morfar och spelade Perfect Dark från fredag till söndag kväll. Jag och mina bröder låg nerbäddade i varsin soffa hela helgerna. Även fast det var solsken ute och mormor var helt okej med det här. Och sen dess har jag alltid varit kär i soft co-op, för det är där jag tycker att det gör sig bäst. När man sitter en eller flera vänner eller bröder i samma soffa och spelar på samma TV tillsammans. Spelen idag fokuserar mer och mer på att man ska köra med främlingar över nätet. Det här var någonting som funkade ganska bra till i varje fall den första generationens online-konsoler. Jag minns att jag spelade igenom Doom 3 tillsammans med en helt okänd person från första rutan i spelet till eftertexterna under en och samma dag i ett streck. Några år senare började jag även spela ganska mycket Call of Duty i och med att 4 släpptes. Multiplayen i det spelet tyckte jag var helt banbrytande och jag hade otroligt roliga stunder. Jag minns att jag försökte få med Lill och Storjon att spela tillsammans med mig, men det fungerade bara ibland. Jag spelade dock väldigt mycket Ghost Recon tillsammans med Storjon och vi hade enormt roligt tillsammans. Jag minns den stunden då jag låg i min säng och spelade för första gången tillsammans med Storjon över nätet. Vi kunde inte förstå att vi spelade tillsammans, men vi satt i varsin lägenhet och såg på varsin skärm. Jag kommer att jag hörde Jons mamma komma in i bakgrunden och fråga: "Jon, vad gör du för någonting?" "Jag spelar online med Viktor även fast han är nere hos sig." Så häftigt var det, tyckte vi. Jag har tyvärr nästan helt slutat spela online-spel med folk jag inte känner. Detta är på grund av att tonen som är i chattrummen innan varje spel har blivit otroligt tråkig. Den handlar mest om att nedvärdera varandra och säga att man ska göra diverse saker med varandras mammor. Jag tycker även att man märker att allt fler och fler spelare har stängt av sin mikrofon, för de orkar inte höra på de här jobbiga tonåringarna och på deras skitsnack. Jag fick dock vara med om en helt otrolig spelupplevelse innan den här negativa trenden startade. Jag hade skaffat Portal 2 som jag älskade och jag hade klarat allt man kunde göra i singleplayer-delen. Nu ville jag ge mig på multiplayer-delen, co-op-delen, men varken Liljon eller Storjon hade köpt det här spelet. Jag sökte mig ut på nätet och kopplade samman med en främling. Ingen av oss hade mikrofon, så vi fick gestikulera med våra spelavatarer till varandra att hoppa dit, gå dit, gör det här. Vi klarade hela co-op-kampanjen tillsammans och tog nästan alla achievements utan att byta ett enda ord med varandra. Medan eftertexterna rullade så skickade den här personen ett meddelande till mig där det stod: "I guess true understanding doesn't need any words."
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive.
En sak som jag, Liljon och Storjon har gemensamt är att vi alla tre älskar spelserien Metal Gear. Jag kan inte ens börja räkna hur många timmar jag och Storjon har lagt på Metal Gear tillsammans. Men även hur många timmar jag har spelat utan honom. När vi började spela Metal Gear Solid tillsammans på PlayStation 1 så hittade vi till och med på anledningar till att få spela om spelet. Jag minns speciellt en varm sommardag då Storjon sa: "Liquid Snake säger en ganska rolig sak i slutet av spelet." "Jaha, vad är det för någonting då?" "Ja, men jag skulle vilja visa dig, men fan, vi kör igenom spelet fram dit." Sagt och gjort, vi startade spelet, körde igenom hela spelet för att få höra Liquid Snake säga:
"Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah."
Just det här "nja" som Liquid Snake säger där i slutet tyckte vi var extremt roligt. Några timmar senare insåg vi att det faktiskt finns ett theater mode i spelet, så vi kunde bara tagit fram den cutscenen när vi ville. Men vi fick ju en anledning att spela igenom Metal Gear Solid tillsammans, och de chanserna tar man ju. Det tog ganska lång tid innan jag köpte Metal Gear Solid till PlayStation själv. Jag ägde ingen PlayStation, så jag var oftast hemma och kollade på när kompisar spelade, och allra mest var jag hemma hos Storjon och tittade. När Metal Gear Solid 2 skulle släppas några år senare så hade jag dock redan en PlayStation 2, så jag tänkte att det här måste jag ju skaffa direkt. Jag minns att Aftonbladet hade någon form av nöjesbilaga där de visade de första bilderna från det här spelet, och jag hade aldrig sett någon liknande. Jag kommer ihåg att jag klippte ut de här bilderna väldigt noggrant och la dem i en plastmapp. Den här mappen tog jag med till skolan och visade alla mina klasskamrater hur snyggt och fantastiskt bra det här spelet skulle bli. Jag vet inte riktigt om de tyckte att jag var frisk i huvudet, men de nickade och sa: "Ja, Victor, det ser jättebra ut." Och jag var så nöjd med mina fina bilder. Jag köpte till och med spelet Zone of the Enders endast på grund av att man fick med ett demo på Metal Gear Solid 2. Det var väldigt många som gjorde det här, har jag förstått nu i efterhand, och jag förstår varför. Metal Gear Solid 2 var verkligen nyskapande, det man fick se på det här lilla demot. Men även Zone of the Enders var faktiskt ett helt okej spel. Jag minns att Storjon kom ner till mig och ville se det här demot när jag spelade. Han ägde själv inte en PlayStation 2, men han blev nästan helt chockad av det han såg på skärmen. Jag kommer ihåg att han gick runt i mitt rum och det verkade nästan som att han inte ville vara där riktigt, för han ville se spelet men samtidigt ville han inte förstöra någonting för sig själv. Efter att vi fullkomligt spelade sönder det här demot så var det fortfarande en ganska lång väntan tills det färdiga spelet skulle släppas. Längs vägen så släpptes det ganska många fina trailers på det här spelet, och jag minns att jag satt upp på Storjon och tittade på dem kanske en gång i veckan tillsammans. Storjon fick nästan tårar när Metal Gear-temat drog igång på allvar i slutet av trailern. Vi brukade ta promenader med mina hundar också och diskutera vad vi trodde att spelet skulle handla om. Vi hade nog inte ett enda rätt i våra gissningar. Men att ta de här promenaderna tillsammans med Storjon och mina hundar var fantastiskt roliga. Storjon hade ett par ninjaskor som han hade fått i present som han även hade på sig när vi var ute och gick. De var gjorda i tyg och det snöade ute, men han insisterade på att han skulle ha dem på sig. Jag minns specifikt en av de här promenaderna som slutade med att Storjon skulle demonstrera sina jujutsu-kunskaper genom att iföra sina ninjaskor roundhouse kicka av huvudet på en snögubbe. När Metal Gear Solid 2 väl släpptes så spelade vi de båda som dårar. Vi blev till och med så bra på boss survival som var ett läge i spelet så att vi hamnade på topplistan på internet över Europas snabbaste tider. Vi spelade även in oss själva på en VHS-kassett när vi klarade den första delen av spelet Tanker på European Extreme utan att bli upptäckta och döda alla gubbar på en väldigt snabb tid. Det tog nog en hel eftermiddag tror jag att få till det här. När Metal Gear Solid 3 skulle släppas några år senare så var vi ju ganska hypade kan man säga. Vi hade beställt spelet på nätet för vi tänkte att ifall vi beställer så kanske det kommer med posten en dag tidigare ifall vi har tur. Jag och Storjon satt och väntade vid brevlådan nästan varje dag den veckan tror jag. Men ingenting kom. Dagen innan spelet skulle släppas så sa en kompis till mig: "Kom igen Victor, vill du hänga mig upp i en dagskryssning? Jag bjuder." "Ja visst," sa jag, för jag tänkte att Metal Gear Solid 3 kommer nog inte dimpa ner idag heller. När jag går ombord på båten så ringer Storjon och säger: "Vi har fått Metal Gear Solid 3, Victor." Det som hände i mig då är att det utbröt panik. Båten skulle precis lämna hamnen och jag skulle inte vara tillbaks på flera timmar. Det som Storjon gjorde här är faktiskt helt otroligt. Vi hade ingått en pakt om att vi inte fick spela spelet innan vi hade pratat om det en liten stund innan. När båten väl kom tillbaka till Stockholm så sprang jag hem till Storjon, minns jag. Några år senare skulle komma en remake på Metal Gear Solid 1 till GameCube. Den skulle heta Twin Snakes och jag och Storjon gick och längtade otroligt mycket efter det här spelet. Storjon var hemma den dagen då spelet kom så han gick och köpte det ganska tidigt på dagen. Jag gick i skolan så jag skulle få vänta till slutet av dagen innan jag fick komma hem och spela. Storjon sa otroligt nog även den här gången att: "Victor, jag väntar på dig tills du kommer hem innan jag börjar spela så vi kan prata om det." Storjon har återberättat för mig hur han tittar ut genom fönstret och ner på gatan och han ser att jag kommer springandes hem från skolan. Och det gjorde jag, minns jag. Jag kutade allt vad jag orkade. När jag kom hem till Storjon så hade han lagt fram våra spel på ett bord och tänt ett ljus. Han hade även släckt ner lägenheten då hans föräldrar inte var hemma. Sån är John. Han har lite sådana där märkliga saker för sig ibland. Metal Gear Solid-serien är nog den spelserie som har betytt allra mest för mig. Och inte minst för min vänskap till Storjon. Det må ha varit Zelda och Ocarina of Time som förde oss samman. Men det var Metal Gear Solid som verkligen cementerade vår vänskap. Jag är väldigt ledsen över att Irrational Games inte kommer göra några fler Bioshock-spel. Men även att Hideo Kojima har lämnat Konami och inte kommer göra några mer Metal Gear-spel. Jag känner att Metal Gear-serien kommer dö ut i och med att Hideo Kojima har lämnat. Jag kommer sakna den här hypen som jag och Liljon kände för varje nytt Bioshock-spel. Men även den hype som jag och Storjon kände inför varje nytt Metal Gear-spel. De här promenaderna, de här spekulationerna, när vi pratar om hur jävla awesome det ska bli när vi kommer hem och spelar de här spelen. Det kommer kanske försvinna. Men så är det. Spelserier kommer och går, men vänskapsbanden de lämnar efter sig är kvar för evigt. Tack för att du har lyssnat.
Last and final moment is yours. That I-
Det var Sommar i Seghopp med Viktor Wallmark.